Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
För det första så kan vi konstatera att det är första gången överhuvudtaget som två så här unga kvinnor döms till livstidsfängelse.
Hon sa att liksom, jag inte måste ha varit på länge. Ja, hon verkade typ stolt.
Det här fallet sticker ut på väldigt många sätt. Dels handlar det om två kvinnor. Att kvinnor begår dödligt våld generellt är ju väldigt ovanligt. Men att dessutom två kvinnor är inblandat är ju extremt ovanligt.
Det var ju fruktansvärt det som hade hänt. Och jag vill liksom inte att hon skulle ligga där ensam.
Helt vanliga tjejer är det ju absolut. De är unga, de är ostraffade. Men om man tittar lite närmare på 20-åringen så finns det ju ändå indikationer på att någonting inte står rätt till.
Hon trodde ju att hon inte skulle överleva det här helt enkelt.
Då valde själva att fly från platsen och i samband med det så försökte vi helt enkelt stoppa dem.
Det var såklart förfärligt att vara där under 6 dagar. Jag tänker att hon hade en himla tur som kom ut därifrån.
En bil som är precis likadant så åker förbi den och tittar in och ser att helvete också. Det är ju dem.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Mordet på Tove, del 2. Väninnornas berättelser. I förra avsnittet berättade utredaren Rickard Findahl om det här mycket märkliga fallet. 20-åriga Tove försvinner efter en utekväll i Vetlanda. Hennes två väninnor, 18 och 20 år gamla, är de som sett henne sist. Och då är det självklart att polisen börjar prata med dem. Och då märker de att det är något som inte stämmer. Märkliga detaljer i deras berättelse som gör att misstankarna mot de två väcks direkt. Och i ett mer formellt förhör, bara 2 dagar efter att Tove försvunnit, blir konstigheterna i deras berättelser allt tydligare. Någonting är fel. Åklagaren beslutar sig för att begära de två unga kvinnorna häktade. Och där blir de kvar i häktet och håller tyst. Nej, de vet inte vart Tove tagit vägen, säger de. 2 veckor efter försvinnandet hittas så Toves kropp. Och de två tjejernas berättelser blir allt mindre trovärdig. Det är då förhörsledarna beslutar sig för att byta taktik. Att fokusera på den yngre av de två, den som verkar svagast. Och inte fråga om händelsen, utan fråga om henne. Hennes liv, hennes tankar, hur hon mår. Allt för att bygga upp ett förtroende. Och taktiken lyckas. En dag vill 18-åringen berätta. Och det här är hennes historia, den som utredarna fick höra. Och det här är hur det lät i rätten.
Jag tanken var att jag skulle sova över i lägenheten.
Och sen så förstår jag det som att Tove sätter sig i köket. Var tar du vägen någonstans?
Sängen.
Varför går inte du med i köket då?
För det är inte... Det är deras bråk, inte mitt.
Men du hade varit med lite i det där på nöjet och särat på dem och så?
Ja. Ja.
Tänkte du att det kunde bli bråk igen?
Alltså, båda verkade ju lugna. Så nej, jag tänkte faktiskt inte så.
Nej, okej. Okay. Men du gick och la dig.
Mm.
Var la du dig någonstans?
Sängen.
Är det direkt när ni kom hem som du går dit och lägger dig? Eller?
Ja.
Ja, okej. Vad gör du när du hamnar i sängen då?
Ja, det kan vara så att jag var inne på mobilen lite, men jag somnar.
Hör du dem ute i köket?
Nej.
Nej. Sen uppfattar jag det som att du går upp och går på toa för du mår illa.
Mm.
Har du någon uppfattning om hur länge du har sovit då?
Nej.
Men du är säker på att du har sovit?
Ja.
Är Tove och kvar i köket då? När du går upp på toa när du mår illa?
Ja.
Mm, okej. Okay. Märker du eller noterar du vad de gör för någonting?
Nej.
Nej. Ja, sitter de och pratar om?
Ja, ja. Okay. Mm.
Efter du har varit på toa, vad gör du då?
Jag går och lägger mig i sängen igen. Mm.
Och då antar jag att Tove och kvar i köket?
Ja.
Okej. Okay. Och vad händer när du lägger dig i sängen? Vad gör du då?
Ja, jag somnar igen.
Mm. Okej. Okay. Och sen har jag uppfattat som att du vaknar och går upp och möter någonstans.
Mm.
Var det rätt uppfattat eller?
Ja.
Hur länge har du sovit då?
Jag kan inte svara på det, jag vet inte.
Men du vet att du har sovit?
Ja.
Och vad möter du då någonstans?
Men på vägen till toaletten.
Vad höll på med då?
Det vet jag inte. Man hade sin jeansjacka på sig. Inte jeansjacka på sig. Mm.
Och då gick du in på toan igen efter att ha mött?
Mm.
Tove, ser du henne någonstans?
Nej.
Säg någonting om vad Tove är?
Nej.
En ny berättelse alltså. Men också det är en berättelse som inte riktigt stämmer. För enligt 18-åringen har hon ju sovit och vaknat först när Tove är död. Men hennes stegräknare i telefonen berättar en annan historia. För enligt den har 18-åringen varit uppe och gått på natten. Men nu finns det i alla fall en ny historia. En historia som förhörsledarna konfronterar den andra tjejen, den äldre, med. Och då bestämmer hon sig också för att berätta. Att ge en annan version än den hon gjort tidigare. En version som börjar med bråk i lägenheten. Och så här lät den historien i rätten.
Det blir som att hon knuffar in mig i väggen. Och då så fäller jag Tove till golvet. Och då så sparkar Tove mot mig. Och då sätter jag mig på Tove. Gränsle. Och hon får till någon typ av spark i väggen då. Så vi ändrar lite position. Och då säger hon, fan håller ni på med? Och så tar hon sina händer om min hals då. Och då säger jag, ja, fan håller på med själv. Och jag sätter mina händer kring Toves hals och trycker till. Och då gick Tove till och hostar. Så då släpper jag och ställer mig upp på knä, kan man säga. Och sen så sätter jag mig bredvid Tove. Och Tove börjar liksom hosta och väsa på något konstigt sätt. Och hennes tunga åker ut på något konstigt sätt. Och det här tycker jag är så obehagligt så jag inte kolla. Och ja, där så stänger liksom min hjärna av. Jag fattar liksom inte vad som hände. Men efter ett tag, jag vet inte hur länge, så vi tog en tyst. Och då ska jag försöka känna efter om vi känner hennes puls då. Men jag har aldrig känt efter puls på någon, så jag vet inte hur man känner det. Så jag kunde inte avgöra om jag kände någon puls eller inte. Och det var som att jag fattade liksom ingenting. Det var liksom helt blankt i huvudet. Och det var som att jag kunde inte få upp en enda vettig tanke liksom. Kroppen, det var som att den bara helt frös till is, kan man säga.
Från att ha en berättelse, samma, från båda de misstänkta kvinnorna, har nu utredarna alltså två olika versioner. 18-åringens, där hon säger att hon sovit när Tove dödades. 20-åringen som säger att de båda var vakna, att hon tog ett snabbt strypgrepp på Tove och att 18-åringen höll i Toves armar. Och sen att hon blev förvånad att Tove dog. Två berättelser där mycket talar för att 20-åringen ligger närmast sanningen. Men en sak är de överens om, nämligen vad de gjorde sedan. Hur de bar ut kroppen till bilen, körde iväg och dumpade den i skogen och försökte tända eld på den. En händelse som tydligen påverkade de två på olika sätt. Så här berättade 18-åringen i rätten.
Ja, men alltså jag är fortfarande i chock och ja, mår väldigt dåligt och sådär. Så jag har inte helt liksom koll på vart vi åker någonstans. Men jag för mig att jag frågar någonstans under bilresan liksom vart vi ska helt enkelt. Och säger liksom att vi ska lämna Tove vid i skogen där hon brukar rida och sådär, att hon känner till markerna. Sen så när vi är framme vid tänkt då att lämna Tove, så stannar bilen. Jag sitter kvar i bilen medan går ut och sätter på plastpåsar över Tove. Och sen så släpar Tove på grusvägen då. Alltså de ljuden är, alltså de är fruktansvärda. Släpar Tove en bit i alla fall. Sen så säger hon till mig att jag måste komma och hjälpa henne att bära kroppen. För att hon får inte riktigt in den själv. Så jag går ut, hjälper till. Tar tag i Toves ben och tar ett hårt tag och rycker in Tove längre in i skogen så att hon dunkar huvudet i ett träd. Och jag tycker det är så obehagligt, så jag hoppar till. Liksom. Sen så säger att jag måste hålla hennes mobil och lysa med ficklampan för att ja, hon ser inte riktigt där inne. Och till slut så säger jag bara att jag klarar inte av det här. Jag vill gå tillbaka till bilen. Och då så tar sin mobil, lyser själv. Och jag går in i bilen och sätter mig liksom med huvudet ner i mitt knä. Och är helt, helt förstörd. Och jag somnar snabbt och sen så sätter jag upp huvudet igen och liksom kollar in mot skogen. Och då så ser jag att det lyser därifrån. Alltså eld. Alltså det lyser liksom som eld. Och sen sätter jag ner huvudet igen och bara... Jag mår skit, helt enkelt.
20-åringen däremot verkar inte ha blivit lika känslomässigt berörd.
Så till slut så kom jag in bara några meter in i skogen och där så la jag Tove då. Det var ju fruktansvärt det som hade hänt. Och jag ville liksom inte att hon skulle ligga där ensam. Så jag var ju liksom inte mig själv och det var väldigt irrationellt tänkande. Det förstår jag ju. Men där och då så tänkte jag bara att jag har ju alltid velat bli kremerad. Jag ville liksom inte att Tove skulle ligga där ensam. Och att hon skulle på något sätt rustna bort ensam och bli uppäten av något djur eller någonting. Så tände jag eld på lakanet kring Tove då. Och gick därifrån. Och sen så åkte vi tillbaka till Vetlanda.
Ja, hela händelsen verkar ha påverkat de båda helt olika. Medan 18-åringen blir allt mer deprimerad visar 20-åringen upp en annan sida. Dagen efter händelsen kommer 20-åringen med bilen till 18-åringen.
Och ja, jag kommer in i bilen och frågar hur jag mår. Jag säger att jag mår sådär. Och så frågar jag hur hon mår. Och hon var glad. Och hon sa att liksom, jag har inte mått så bra på länge. Och ja, hon verkade typ stolt. Det är så. Jag var även på söndagen, alltså jag mådde jättedåligt. Jättedåligt.
På dagen 5 månader efter att Tove försvann så väcker åklagaren åtal mot de två kvinnorna och han väljer att åtala båda för mord och också brott mot gravfriden. Ett beslut som väcker viss uppståndelse. Det finns de som menar att åklagare tar en risk. Att 18-åringen kanske bara bedöms vara medhjälplig till mord och då frias eftersom den åtalspunkten inte finns med i åtalet. Oisin Cantwell är krönikör och krimreporter på Aftonbladet och han följde hela ärendet.
I korthet var det så att den främsta kritiken riktades mot att åklagaren hade valt att åtala de två kvinnorna för att de, som det heter, gemensamt och i samförstånd hade mördat Tove. Det fanns kritiker som ansåg att bevisningen för att leda ett sånt resonemang i bevis var väldigt svårt.
Den 27 mars börjar rättegången i Eksjö tingsrätt och den blir oerhört uppmärksammad, naturligtvis. Två unga kvinnor, helt ostraffade, till synes helt vanliga, åtalas för att ha mördat sin kompis, gömt kroppen i skogen och försökt tända eld på den. Ett av de mest märkliga brottsfallen i svensk kriminalhistoria. Så hela pressen är där. När rättegången startar är åhörarläktaren fylld med journalister. Oisin Cantwell var också där.
Jag var där en av sammanlagt 3 förhandlingsdagar och det var den dagen då de två kvinnorna förhördes. Och det var en väldigt förtätad stämning. Det var helt tyst i rättssalen. Alla, inklusive publiken, var tagna av stundens allvar. För det här är ju ett mål där de två kvinnornas berättelser är av central betydelse. Och alla förstod allvaret.
Vad fick du för intryck av de åtalade kvinnorna?
Den äldre av de två är verbalt talangfull, gör ett intelligent intryck. Hon är också den som enligt åklagaren och enligt domen varit den mest pådrivande i mordet. Och den yngre är mer tafatt, ordknapp, har vissa problem med att formulera sig. Hon har ju någon diagnos också. Men det är klart att vara så här ung och figurera i så här pass allvarligt, ett oerhört allvarligt sammanhang inför en vuxenvärld och medierepresentanter och allmänhet, det är nog inte det lättaste.
Ja, en känslosam historia. Ett åtal mot två unga kvinnor. Två kvinnor som är helt olika varandra. En talför och gör ett drivande intryck. Den andra tystlåten, tillbakadragen och väldigt tagen av situationen. Och där sitter de båda två och får höra åklagarens bevisning mot dem.
Jag tycker att bevisningen framförallt mot den äldre är stark. Jag är mer tveksam till bevisningen mot den yngre.
I 3 dagar håller rättegången på. Sen tar det 2 veckor innan domen faller.
Nu kommer det här och vi ser här alltså att båda de åtalade döms alltså till livstidsfängelse för mordet då i Tove-fallet. Karin, ja, hur kommenterar du det här?
Ja, det här var faktiskt lite förvånande. Jag trodde nog inte att de skulle döma båda två till livstid för mordet. Utan jag trodde att 18-åringen skulle få tidsbestämt. Men det här blir ju då som alltså åklagaren Adam Rullman har yrkat på. Det blir livstidsfängelse för båda kvinnorna.
Onsdagen den 19 april kommer så domen och den blir historisk. För första gången i modern svensk kriminalhistoria döms så unga kvinnor så hårt. Båda får livstidsfängelse, en dom som väcker uppmärksamhet, en viss förvåning och spekulationer om fortsättningen.
Jag skulle bli förvånad om inte den äldre av dem döms för mord även i nästa instans. Dock är jag inte lika säker på att även 18-åringen fälls för mord.
Var det inte en väldigt hård dom mot just 18-åringen?
Jo, det var det. För det första så kan vi konstatera att det är första gången överhuvudtaget som två så här unga kvinnor döms till livstidsfängelse. Sen är det också så att tingsrätten anser att den äldre var mer drivande. Det pratas här om avsiktsuppsåt och insiktsuppsåt. Och vi kanske inte ska fördjupa oss i alla juridiska labyrinter om vad det handlar om. Men i korthet kan man säga att tingsrätten anser att 20-åringen bär huvudansvaret. Och då kan man ju tänka sig att även om man kommer fram till att den yngre också ska betraktas som gärningsperson, så finns det möjlighet för tingsrätten att utdöma ett tidsbestämt straff. Och man ska komma ihåg också att åklagaren rörande den yngre kvinnan yrkade för antingen 18 års fängelse eller livstidsfängelse. Så inte ens åklagaren var ju helt inne på att det verkligen, att lagens strängaste straff verkligen behövdes.
Nej, inte ens åklagaren var säker på att 18-åringen verkligen skulle få livstid och han öppnade för ett tidsbestämt straff. Men tingsrätten valde den hårda linjen. Historien är inte över, det är alla överens om. Båda tjejernas advokat har överklagat, det kommer en ny rättegång, den här gången i hovrätten. En annan som följt det här ärendet är Jenny Yorstone, doktor i psykologi som forskat om dödligt våld utfört av kvinnor.
Det här fallet sticker ut på väldigt många sätt. Dels handlar det om 2 kvinnor. Att kvinnor begår dödligt våld generellt är ju väldigt ovanligt, men att dessutom 2 kvinnor är inblandat är ju extremt ovanligt. Sen är det ju flera faktorer efter brottet som sticker ut ännu mer om man tittar på kvinnors dödliga våld. Och det är ju framförallt hanteringen av kroppen, men också att man försöker dölja det på olika sätt. Men hela, om man också backar tiden före, vad har föregått den här händelsen? så finns det ju flera, så att säga, allvarliga signaler om att någonting inte står rätt till.
Men det är ändå två unga kvinnor som har levt ett helt vanligt liv, inte kända av polisen sedan tidigare. Hur kan man förklara det här?
Ja, helt vanliga tjejer är det ju absolut. De är unga, de är ostraffade. Men om man tittar lite närmare på 20-åringen så finns det ju ändå indikationer på att någonting inte står rätt till. Och då tänker jag närmast på de här anlagda bränderna. Det är ju en väldigt aggressiv handling egentligen. Och man är ganska likgiltig för om de här personerna faktiskt dör i den här branden. Och det är ju i sig väldigt, en väldigt allvarlig signal att någonting inte står rätt till. Sen finns det ju andra saker som har framkommit för undersökningen. Att en bil har blivit sprayad till exempel med någonting. Det är också ett normbrytande beteende. Det finns en kladdkaka i frysen som innehåller narkotika. Så att riktigt den här absolut välartade unga människan, den bilden tycker jag inte riktigt stämmer om man tittar på de sakerna.
Nej, de kanske inte är så vanliga, de här kvinnorna, som man först kan tro. Inte 20-åringen i alla fall. Hon har ju tidigare tänt eld på ett hus där Tove befann sig, en eldsvåda som aldrig tog sig. Och hon har ju formulerat sitt hat mot Tove på olika sätt, bland annat med en musikvideo polisen hittade i hennes telefon. I den här podden säger jag ju att den inte handlar om förövarna, och normalt är det ju så. Men i det här fallet så är det just förövarna, de två unga kvinnorna, som gör det så utstickande. Det är ju de som gjort att dådet fått sån enorm uppmärksamhet. Den äldre, dominant, driven av hat. Och så här säger Jenny Yorston om den yngre kvinnan, 18-åringen.
Ja, det som framgår är ju att hon har väl tidigare haft en viss psykisk ohälsa och är nog en relativt skör individ skulle jag kunna tänka mig, och har nog blivit, ja, kanske mera ledd av 20-åringen. I relationen så har det kanske inte varit fullt jämlikt, utan det har varit ett övertag från 20-åringen. Den här 18-åringen har väl beskrivit att det är liksom den första riktiga kompisen som hon har fått. Och med allt som följer av det då, så kan man tänka sig att hon kanske har varit med på saker mer än vad hon kanske skulle ha varit om inte den här 20-åringen hade varit närvarande.
Det börjar som en utekväll i Vetlanda. Det slutar med att Tove mördas av sina väninnor. Väninnor som får det hårdaste straffet någonsin för så unga kvinnor. Uppmärksamheten kommer att fortsätta. Händelsen kommer att diskuteras länge.
Ja, den är ju extremt ovanlig. Det är ungefär 10% av det dödliga våldet som kvinnor står för. Och att det är två kvinnor gör ju det ännu mer unikt. Och sen är det som sagt flera saker efter brottet. Det vanligaste är ju att kvinnor dödar i hemmet. Så det är egentligen den enda faktorn här som då stämmer överens med den generella bilden av kvinnors dödliga våld. Sen hanteringen av kroppen, att man har då flyttat den och försökt dölja brottet genom att sätta eld på kroppen, det är också ytterst ovanligt.
Det finns ju en uppfattning om att kvinnor ofta får lägre straff för samma brott som män får högre straff för. Men i det här fallet är det verkligen inte så.
Nej, sen är det ju så att går man då på åklagarens linje och så att säga det som åklagaren har lagt fram och beskrivit hur brottet har gått till, då finns det ju väldigt mycket försvårande omständigheter, och med den lagstiftning vi har idag, också med den så att säga lägre åldern för att kunna få ett livstidsstraff, så är jag i och för sig inte förvånad över att domen blir väldigt hård. Sen kommer den kanske ändras i hovrätten, det återstår att se.
Det finns väl en del som talar för att åtminstone den yngre kvinnan kan få ett något mildare straff i hovrätten.
Absolut gör det ju det. Så det ska ju bli väldigt spännande att följa det och se hur det kommer att falla ut.
Fallet sticker ut, men också utredningen. Det tog bara en dag för utredarna att hitta de misstänkta. Men sen börjar ett väldigt detaljerat arbete att försöka spräcka deras historia. Och detalj efter detalj hittas som visar att historien inte stämmer. Det tar veckor innan berättelsen om vad som egentligen hände dyker upp. För trots sin unga ålder, trots att de aldrig suttit häktade förut, lyckas de hålla tyst. De har en inövad historia och den håller de fast vid. Det är först när förhörsledaren byter taktik som historien, den gemensamma, krackelerar. Själv blir jag oerhört berörd av den här händelsen. Först och främst naturligtvis för mordet. Hur så unga tjejer kan göra en sån här sak. Hur de kan släcka Toves liv. Hennes framtid tog slut. Och även om de två fått livstid så lever de. Till skillnad från Tove som bara blev 21 år gammal. Men också domen berör mig. Speciellt den mot 18-åringen, en svag, lättledd tjej utan kompisar som låter sig manipuleras av den enda person som hon kallar sin vän. I en tid då rättssystemet ibland slår knut på sig själv för att hitta förmildrande omständigheter för gängkriminella killar, mjölka ut varje möjlighet till straffrabatt, avvisa tydliga bevis, ställa orimliga krav på åklagarna. Så dömer man en ostraffad 18-årig tjej till livstid. Jag tycker att det blev väl hårt. Visst, hon ska ha sitt straff. Men om vi tittar på det som verkligen hände så var ju den andra som var drivande. Hennes brott var allvarligare, ändå får de samma straff. När vi producerar det här avsnittet har hovrätten ännu inte tagit upp ärendet. Men jag, liksom många andra, är övertygade om att straffet för 18-åringen kommer att bli mildare. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av